På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Landskrona Boys-podden är tillbaka och ska analysera mardrömstarten. Om det nu är en mardrömstart för Landskrona Boys i Superettan. 0-2 mot Sundsvall, 1-3 mot Utsikten. Härnäst väntar Skövde på hemmaplan. Just nu, när man synar Superettan-tabellen, så är Landskrona Boys jumbo. Jag, Erik Persson, sitter här och du, Sebastian Rönnström, sitter också här. Vad säger du om den här starten för det är randige?
Lite förvånande skulle jag säga, för jag hade förväntat mig mer än vad Boys har presterat. Bryter man ner det match för match, alltså Sundsvall borta, en förlust där, ja det kan man väl köpa. Det är ju, även om Sundsvall hade väldigt direkt isel försäsong och det har varit en del stök i den klubben, alltså med tanke på att de åkte ur Allsvenskan och så förra året, så är det ju trots allt ett lag med individuell spets som få andra lag, om ens något i Superettan, har offensivt i form av Pontus Engblom, Linus Alenius, Munga Simba. Så där är ju just deras offensiv är ju väldigt stark. Alltså laget på pappret är rutinerade pjäser som har många allsvenska matcher innanför västen, så att förlora mot dem i en premiär på bortaplan, det må hända liksom. Det är ju inte något som är någon katastrof på något sätt. Däremot sen mot att förlora hemma mot Utsikten, det är ju en sån match som Boys bör ta 3 poäng i om man ska vara hänga på i toppen helt enkelt. Nu blir det att man får jaga lite i uppförsbacke, precis som förra säsongen. Nu redde det upp sig längs resans gång, men jag tycker att just Utsikten är ju en match, framförallt på hemmaplan, som Boys bör vinna, även om Utsikten inte på något sätt är ett dåligt lag eller så här i Superettan. Men vissa matcher, särskilt på hemmaplan, behöver man vinna om man ska hänga på i toppen. Och, så det får man väl se som en missräkning att det blev 0 poäng i den matchen.
Du pratar om toppen. Har vi för stora krav på det här unga boyslaget? Jag menar, alltså, finns ju de där ute som fasas över en eventuell bottenstrid och liksom målar fram på väggen här nu. Mm. Och vissa som är lite mer, nej men det kanske ska bli 10. Vi sitter här och snackar om att det kanske skulle kunna bli en outsider av det här laget som har blivit 6 2 år i rad. Vi har väl tippat dem ungefär där inför säsongen också. Har vi liksom för höga krav?
Det är möjligt att vi har det. Samtidigt så tycker jag att man, alltså, förra säsongen så en tydlig progression under säsongens gång. Många av de spelarna som är kvar nu, och att klubben har ju ständigt tagit steg för steg i ja, men lugn och ro, får man ju säga, de här åren sen man tog omtaget där inför 2019. Så att man ska bli lite bättre för varje säsong är väl ett rimligt krav att sätta. Sen så är det ju klart att väldigt mycket i det här laget hänger på att många spelare får sina genombrott samtidigt. Det är ju det yngsta laget som är känt vid det här laget. Så då vill det ju också till att många steppar upp, tar det där klivet som de måste göra för att laget ska kunna flyga. Däremot, alltså, skulle laget sluta i mitten i Superettan, så 7-8, det är ju inget fel i det heller. Alltså,
det vore väl om man kommer svårt femma, att kritisera.
Ja, om man kommer om 5, 6, 7 eller 8, alltså, vi såg hur jämnt det var förra året, kommer antagligen vara likadant i år. Alltså, lite skitsamma egentligen, kan jag.
Men det är väl snarare så om det liksom är ett lag som kan bli indraget i bottenstriden på riktigt. Men det
ja,
tror du absolut inte.
Då. Jag tycker inte att de ska bli det. För att där finns ändå en så pass stor potential i många spelare. Och också ett grundspel som bör kunna vara vägvinnande. Jag förväntar mig nästan att det blir lite som förra året här, att det kommer att bli bättre med tiden med för boys. Men det börjar redan på lördag då med en ny hemmamatch mot Skövde, ett lag där det ja, liknande förutsättningar som mot Utsikten. Det är en match man bör vinna.
Hade svårt mot förra året.
Det hade de, absolut. Men det är en sån match, återigen då, som boys nu bör se till att vinna för att komma igång på säsongen. Men än så länge så tycker jag inte jag ser några såna jättetydliga varningssignaler och så. Bara det att
de har 0 poäng i sista tabellen.
Ja, nej, men att
tabellen kan vi dock skita
det
efter två
ja, gånger. Det kan vi. Men att det är många unga spelare som säkert kan lära sig av detta. Men det har vi ju lyft tidigare som ett frågetecken. Vad händer med det här unga laget om det börjar gå emot lite? Så därför tror jag det är viktigt nu att sätta ner foten lite mot Skövde på lördag.
Ja, den frågan lyfter vi ju ja, men för exakt ett år sedan också, när de hade 3 raka förluster, och ja, vi lyftade väl redan innan de förlusterna, och då hade de ju faktiskt ett äldre lag. De hade exempelvis Viktor Wihlstrand, Linsa Rolsson och så vidare. Men det, ja, som du säger, det blev bättre ju längre säsongen led, men det var också en del gnissel längs resans gång. Vi rapporterade om en del spelare som var missnöjda och så vidare, och så är det väl alltid i alla lag mer eller mindre, men det kändes som att det var ganska mycket förra året. Därför blir det liksom extra intressant att hålla utkik här hur spelare och ledare reagerar när det blåser emot lite, för alla har kanske inte visat liksom jättegoda tendenser på att liksom hantera motgångar hela tiden, men visst, facit är ju att de blev sexa och tog exakt lika många poäng som året innan när vi hyllade dem nästan hela tiden. Så att ja, det ska bli intressant att se. Du nämner ju yngsta laget. Ja, det är det yngsta laget i elitfotbollen i Sverige på här sidan.
Alltså yngsta truppen.
Ja, yngsta truppen i Allsvenskan och i Superettan. Och vi har ett jobb som du har jobbat med som sätter det här i en lite större kontext. Så att det kan ni hålla utkik på hd.se och i papperstidningen.
Kommer på fredag.
Ja.
Det är jobbat.
Bästa insatsen så här långt. Vi har alltså 2 matcher. 4 halvlekar. 1 mål, 5 insläppta. Det är väl Melker Widells insats mot Utsikten som sitter där på näthinnan. För den var bra.
Den var riktigt bra. Man kände det lite innan matchen, och vi pratade ju om det också, att idag känns det som en match.
Melker
Widell kommer vara bra. Det var han. Han var verkligen på hugget. Skapade en hel del och bjöd. Fick med sig många frisparkar.
Det får han alltid. Det är ja, då var det väl snarare att han kom vidare och inte blev fälld
ja,
hela tiden.
Precis, men han, alltså, han skapar ju verkligen oreda och var ju ett ständigt problem för Utsikten att hantera i matchen. Så han stack ju verkligen ut.
Hade någon liten Ronaldinho-finta på högerkanten när han kombinerade med David Edvardsson, som ju fortfarande tillhör Malmö FF. Melker Widell har lämnat Malmö FF. Så en liten klack från Edvardsson och ett läge där exempelvis.
Ja, det var ju
utgick från höger den här gången för första gången han i boysträning. Han hade bara gjort en träning som högerforward, det blev effekt direkt.
Ja, det blev det. Och det är just den situationen som du refererar till där var ju ett jätteläge för boys i första halvlek att trycka. Jag tror bollen går mellan benen på Robin Sabic. Han får inte alls träff fast han är bara en meter från målet. Lite bättre skärpa så hade kanske matchen utvecklats på ett lite annat sätt.
Lite måltjuvstendenser från Sabic trots den missade chansen då. Han var på rätt ställe och sen var han på rätt ställe i början av andra, och då fick han in från nära håll då i alla fall. Robin Sabic som överraskande nog tog en plats i startelvan. Och Kamil Jebara hamnade på bänken. Melko Widell tog alltså Kamil Jebaras cementerade plats, vad vi trodde då. För den har varit cementerad länge som högerforward. Och Zabic började till vänster. Intressant att man inte tar Zabic till höger för att han ska vika in som Marian Robben med sin vänsterfot och vice versa för Melko Widell. Men Kamil Jebara på bänken. Det är inte många månader sedan jag tog kring det honom och frågade om han var på väg till Serie A. För det var liksom många supportrar som undrade, framförallt efter att han hade lagt ut någon Instagram-bild från något flygplan. Och det var diverse medieuppgifter. Och det var ju en agent, Aisel Kujovic, som bekräftade för oss att en Serie A-klubb hade lagt bud på Kamil Jebara. Vi har inte det bekräftat, men sanningen verkar vara liksom att det var Lecce som var intresserade av Kamil Jebara. Och nu så börjar han på bänken i Superettan.
Ja, mot bakgrund av allt det du sa så är det ju anmärkningsvärt, och BoIS har ju investerat ganska tungt förtroende i Kamil Jebara. Man har själv, både Billy Magnusson och Erik Edman har ju hypat upp honom rejält och sagt att han har unika egenskaper och allt möjligt. Så det är ju klart att det är intressant ur den aspekten, när det är en av, ja, men kanske den allra mest försäljningsbara spelaren i truppen. Samtidigt så tycker jag det är, ja, men ett vågat men ganska så klokt beslut, för han har inte varit bra på försäsongen. Produktionen har stått still och prestationerna har inte nått den höga nivån. Så jag tycker det kanske kan bli någon slags väckarklocka också, att han får känna på att han är inte alls gjuten i det här laget. Nog för att tränarduon säkerligen har ett enormt förtroende för honom och tror jättemycket på honom. Det är ju inget snack om saken, bara för att han hamnar på bänken i denna matchen förändras ju inte det. Men han, jag tror det kan vara nyttigt för honom att känna på också att han inte är självskriven och att han får slåss om en plats precis som alla andra.
Och nyttigt för resten av laget att se den här hypade Kamil Jebara hamna på bänken. Då gör ju Billy Magnusson liksom, men det är inte bara snack och liten verkstad, för han brukar ju prata om att det är viktigt hur man presterar i träningsveckorna, hur prestationerna ser ut och så vidare. Och nu tycker han och tränarkollegorna att Kamil Jebara inte har levererat tillräckligt både i matcher och på träningar, och då hamnar han på bänken. Så det kvittar kanske någonstans vad man heter, och det kanske kan vara uppfriskande på ett sätt att göra ett sånt statement. Kamil Jebara, vi har ju skrivit om det, han gjorde inte ett enda mål under försäsongen. Jag minns inte riktigt, men ja, en assist kanske, något sånt. Och kollar man på hans facit i Superettan, han debuterade ju då sent 2021, han med 4 matcher då. Sammanlagt har han nu spelat 30 matcher i svenska andra serien, gjort 3 mål och 2 assist.
Ja, det är ju ingen poängspelare sett.
Det är ju, om man säger så här, det är ju andra siffror som den där Serie A-klubben och de där danska och nederländska klubbarna tittar på när de blir intresserade av Kamil Jebara. Det är ju inte poängsaldot.
Nej, så är det ju. Och då kanske, alltså, man ska ju alltid väga det liksom. Är det en poängspelare eller är det inte en poängspelare? Alltså, man kan ju bidra med mycket annat givetvis, trots att man är forward liksom.
Ja, men, och de unika egenskaperna som Edman och Billy har refererat till har ju snarare med liksom uthållighet och löpstyrka och sådana siffror att göra.
Ja, nej, men så det är ju klart att man kanske inte ska förvänta sig att Kamil Jebara ska vara den där producerande spelaren, för det har han inte rent historiskt varit.
Men ska man inte förvänta sig det när man spelar ytterforward eller till och med kommer in i liksom,
det är klart att det är
nummer 10-position?
Det är klart att det är en jätteviktig egenskap och någonting han faktiskt, eller som han måste förbättra om han ska ta nästa kliv. Det är ju inget snack om saken, men det, alltså, det finns olika roller även bland de där framme i det laget. Så jag tror inte man ska stirra sig allt för blind på det. Kanske då om man tänker att han ska slå igenom på en högre nivå, då behöver han ju ha ett bättre poängfacit. Men just i boys så kan han ändå liksom bidra med andra egenskaper också. Men det, då behöver prestationerna höjas lite jämfört med på försäsongen.
Men då undrar jag vem som ska göra målen då. Om du säger att ja, men Camille bara måste utveckla det här såklart, men framförallt får ta nästa steg. Men någonstans måste ju boys vinna matcher. Man kan liksom någonstans kanske acceptera att en av de där tre där framme inte öser in poäng, om nu Camille bara kommer in i startelvan så småningom, vilket vi ju tror. Då hänger ju allt på, ja men typ Melker Videll, för han lär ju spela där någonstans. Och Osman Diawara, för han lär väl spela.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Spelar där någonstans. Det finns inte jättemånga andra centrala forwardalternativ som känns särskilt heta just nu. Då ligger allt på dem. Och Melker Videll, vad gjorde han? 3 mål i ettan förra året. Det var inte wow när man kollar hans poängsaldo heller.
Nej, väldigt mycket ligger ju på dem. Och det är ju en osäkerhetsfaktor i det hela. Har ju egentligen varit. Det är ganska många år i boys även innan Diawara och Videll spelade här. Så har ju inte boys haft den riktiga notoriska målskytten. Linus R. Olsson har ju haft ett ganska bra poängfacit, får man ju säga. Sett hur många matcher han har spelat. Mm. Men det är ju länge sedan boys hade en riktig garantistriker på det sättet. Så det är ju en utmaning. Sen så är ju boys samtidigt ett lag som med sitt possession-spel så kan fylla på med spelare och liksom fördela målskyttet också på ett annat sätt. Men jag tror ju, för att ta det där, om vi nu återigen pratar om det här att de ska bli bättre, kanske närma sig eller hänga på i toppen, då behöver man nog ha någon som kan göra det där 1-0-målet i 90:e minuten av ren, vad ska man säga?
Ja, att killerinstinkt.
Det är
ju egentligen Isak Kiese Thelin gjorde 2 mål i slutet.
Exakt,
för MFF jättebra, mot BP Allsvenskan.
Jättebra exempel. Diawara är ju den som man får förmoda ska vara den spelaren. Lucas Sunesson känns ju ganska långt ifrån att konkurrera med honom.
Kofi
Azar, ja. Så Robin Sabic kan ju göra mål, starta i försäsongen med jättefin poängskörd.
Jo, men han har kanske inte helheten för att starta liksom, så, 28 matcher till.
Så det, nej, men man har ju lagt många ägg i samma korg, men det är ju samtidigt det som, ja, man behöver få ordning på det där, vem som ska göra målen. Och sen också har man ju ett problem att man faktiskt släpper in väldigt många mål också. Det är andra änden av planen, men det är också en utmaning som boys måste kunna hantera. Man behöver helt enkelt bli bättre defensivt, för det är för många enkla mål man släpper in.
Vi ska komma in på defensiven. Vi ska bara knyta ihop den här forwardsäcken lite. För du sa att det har inte varit någon utpräglad målskytt här de senaste åren. Om vi kollar sen 2019 när Magnusson och Mölder tog över detta boys-gäng. Stukat klubb, ett stukat lag. Och sen så har de gjort den här resan. Men de har ju faktiskt inte fått fram någon riktig målskytt. 2019 så gjorde Linus R. Olsson 10 mål. 9-1, 1 i Superettan-kvalet. Åtta på 2020 gjorde Linus R. Olsson 13 mål. 12-1, 1 i kvalet. 2021, Linus R. Olsson poäng, eller målbäst i boys återigen, 8 mål. Och så i fjol 2022 hos Osman Diawara 8 mål i Superettan då. Ja, det är ju inga sådana där siffror så att jag liksom ramlar av stolen jag sitter på.
Nej, samtidigt så har ju boys haft, som jag var inne på, liksom mer utspritt målskytt också. Där är ju fler som har bidragit, men jag tror att...
Men när taket är liksom 8 mål individuellt sett 2 år i rad så
ja, det är ju klart att man ser det. Ja, absolut. Det är ju en tydlig trend här att man har saknat den sortens spelare.
Om man misslyckades fatalt med Erik Persson som ju blev inhämtad för att bli en skyttekung. Det var liksom, det är ju klubbens största värvning på flera år. Det blev inte alls bra. Intressant är det. Försvarsmisstagen. Det finns kollektiva försvarsmisstag. De har vi sett boys göra. Det finns individuella försvarsmisstag. De har vi också sett när vi har kollat på boys. Och nu såg vi det framförallt i början av andra halvlek efter boys kvittering så bjöd Melko Jonsson på utsiktens 2-1 mål.
Ja, det var ju slarvigt och dåligt, precis som han själv var inne på i
P10-klass.
Intervjuade honom efter. Ja, han sa att det var P10-klass och ja, det är ju...
På hela hans prestation
åsyftar. Ja, och det var ju... Det är ju såklart tungt för honom personligen när man får chansen från starten och haft en strulig försäsong. Börjar ju försäsongen skadad helt enkelt. Och efter sin knäoperation förra året. Och sen så fick han chansen. Och så tog han ju knappast den, får man ju säga.
Fast gjorde han ändå inte en ganska bra match?
Om jo, vi nu suddar ut 2-1 och
3-1 tappar han ju sin gubbe som nickade in. Det färgar ju hela prestationen.
Med boll och så tycker jag han gjorde det ganska många bra grejer. Och det var rätt intressant att se hur högt upp han kom i många lägen.
Ja, han var ju som en mittfältare.
Boys brukar kunna använda mittbackar som kliver högt i banan. Men Melko Jonsson tog ju sig verkligen framåt och det skapade ju ett övertag i offensiven när han gjorde på det viset. Men det är ju klart att det summerande intrycket är ju svårt och då är det svårt att inte att komma ifrån de här två misstagen som ju blir otroligt kostsamma.
Men hur ska boys göra nu då? Ska de ge Melko Jonsson en chans till här nu? För det är trots allt en spelare som ska ha en hög kvalitet som skulle kunna någon gång i framtiden kanske kunna bli en allsvensk spelare. Han har känt på det i Djurgårdens tröja. Och ge honom den här chansen igen och inte sänka honom totalt.
Det hade varit uppfriskande att se att man vågat satsa på honom igen. Jag tror väl kanske att oavsett vem man petar så Johan Rapp kan nog komma att gå in igen i trebackslinjen. Han är ju den bästa backen i det här laget. Sen så hade han lite svagare premiär så, men Det tyckte jag var kanske haja till lite mer över i så fall att han blev petad än just Camille Barra. Så han tror jag nog är tillbaka i elva nästa match. Sen så Filip Andersson, så länge det inte är någon fara med den här
lårkakan som de sa efteråt.
Precis, så lär väl han spela och sen så då är vi väl på något sätt tillbaka där vi var inför premiären, att det kanske står mellan Erik Hedenqvist och Melko Jonsson om den tredje platsen i backlinjen. Och då
Då har ju då faktiskt har ju... Erik Hedenqvist presterat bra de senaste veckorna efter, en del mindre bra prestationer under försäsongen. Så ja, men nästan i takt med att vi lyfter den här frågan att det står mellan Melko Jonsson och Erik Hedenqvist, så tycker jag mig har sett mönster i Hedenqvists insats att det har blivit bättre.
Och med Hedenqvist får du ju fysik.
Men du får också gula kort.
Du får också gula kort och nu har han ju två gula på två matcher.
Men är det så stor skillnad fysiskt mellan Erik Hedenqvist och Melko Jonsson? Eller du väger in liksom rapp där att han inte är den mest fysiska backen?
Ja, men lite så att Hedenqvist är ju den mest robusta backen. Sen så kan man ju nog, alltså Melko Jonsson är ju en bättre spelare med boll och liksom i spelet. Så det beror lite på här vad man förväntar sig för typ av match mot Skövde. Skövde lär ju spela fysiskt om man säger så. Det är ju deras melodi att köra mycket långt och så. Då kanske det är att Erik Hedenqvist passar bäst i en sån matchbild, åtminstone defensivt.
Vilket skulle kunna tala emot Johan Rapp också. Ja, ett defensivt perspektiv. Absolut. Och det är ju absolut ganska vettigt att ha ett defensivt perspektiv när vi pratar om mittbacken.
Ja, så ja, men jag... För att gissa så tror jag Melko Jonsson hamnar på bänken igen. Men jag, på sikt så ser jag väl att han ska absolut kunna konkurrera med då Erik Hedenqvist. Jag tycker att Johan Rapp ska spela.
Trots att han har ett utgående kontrakt som han än så länge inte har förlängt och att han kanske kommer att lämna som bossman efter säsongen.
Ja,
det men kanske inte finns de framtidsutsikterna.
Nej, ja, där har du en god poäng. Men samtidigt har Boys varit i den typen av situationer innan också. Och någonstans, så länge han tillhör truppen så får man ju... Alltså, han är ju med i det här laget. Liksom.
Ja, och då ska man ju ta ut, inte kommit.
Nej, precis. Så då ska man ju ta ut de bästa spelarna. Och då tycker jag att han ska ju vara med. Så Johan Rapper spelar och sen så kanske då att det blir Hedenqvist mot Skövde, men att det får vara liksom någon slags öppen kamp mellan honom och Melko Jonsson på sikt, där jag absolut inte blir förvånad om Melko Jonsson tar platsen vad det lider.
Vad ser du framför dig här nu på lördag då?
Ja.
Inkast,
långbollar, lågt tempo. Ja, det är väl typ så.
Effektiv speltid på 15 minuter kanske.
Ja. Ja, det är ju inget charmigt lag att titta på Skövde. Samtidigt kan jag även imponeras av så pass cyniska lag att de har inte spelartyperna för att spela tiki-taka, och då får man anpassa sig efter det. Jag kan tycka det finns en charm i lag som agerar på det sättet också. Fotboll går ju på något sätt ut på att skapa resultat, och det lyckades Skövde väldigt bra med förra året, trots att de var utskrattade och hatade av stora delar av Superettan. Men det är ju en nöt att knäcka för Boys, särskilt för Boys mot Skövde, för Boys är ju ett lag som gärna trillar väldigt mycket boll och som vill spela sig fram, och när man då möter ett lag som packar ihop sig och stänger ytor, då ställer det ganska höga krav på Boys att kunna hitta lösningar för att lyckra upp ett sånt försvar. Man har sett de tendenserna rätt många gånger med Boys, att när spelet låser sig så finns det inte jättemycket alternativ till att liksom bryta mönster. Så en sån spelare som Melko Widell kommer ju bli otroligt viktig på nytt i en sån här match.
Så, ja, att få in liksom djupledshot och sånt, det har jag efterlyst länge när man har sett Boys spela. Det kan ju se väldigt fint ut, det här bolltrillandet, och folk vill ha den på fötterna och så vidare, men många gånger när man spelar så tappar man lite djupledshot. Det fick man ju in här mot Utsikten när deras backlinje stod ganska högt också. Man hittade Diawara, alla minns väl friläget som han missade. Han försökte göra en kopia från sitt mål mot Örebro i somras. Det blev inte alls bra. Men det fanns chanser som kom till efter... Nu sitter du här och gäspar.
Morgontröta.
Nej, det är för dåligt.
Ja, nej, men
det är böter på det.
Ja, absolut.
Nej, men jag trodde inte jag var så tråkig ändå. Jag visste att jag inte var världens clown. Men i alla fall, man fick in lite djuplighetshot. Och det är ju någonting som de behöver addera i sitt spel. Och där skulle ju exempelvis Kamil Jebara kunna bidra på ett annat sätt än exempelvis Robin Savic. Och Diawara har ju de egenskaperna också, att han ska kunna vara target, men han ska också kunna gå i djupet. Så det ska bli intressant i ett längre perspektiv också, hur Boys utvecklar just det.
Ja, och intressant även då som sagt i det korta perspektivet här, när man har två raka förluster. Alltså man ska ändå, även om vi har suttit här och sagt att det inte är några jättetydliga varningssignaler och sånt, ska man ju inte underskatta att en svag start ändå kan påverka ett lag. Och just inte minst då kopplat till en sån faktor som tålamod när man... Och just mot Skövde så är det viktigt med tålamod, att fortsätta nöta, inte tappa tron på det bara för att det låser sig och det händer inget i matchen, det blir långa spelavbrott och hela den biten, utan fortsätt mal så kommer man kanske själva kunna trötta ut Skövde. Om man har väldigt mycket bollinnehav och så kan man bygga på det. Så jag... Att behålla lugnet och tålamodet blir nog väldigt viktigt. Och det, ur den aspekten är det ett rätt intressant utmaning här nu mot Skövde, mot bakgrund av att man ändå behöver plocka poäng här nu.
Därefter väntar Gais på bortaplan och sin Gävle på hemmaplan och så vidare. Så det blir intressant här resten av april och se hur, ja, men om det blir någon kristempel på det här laget eller inte. För vi vill i alla fall hävda att det inte är den här kristempeln än så länge.
Men det kan ändras. Det kan gå snabbt. Med några dåliga resultat till så är man där i botten och behöver slåss. Så ja, viktigt, väldigt viktig match här på lördag.
Med de orden säger vi tack och hej för den här veckan. Sköt om er där ute.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.